kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu är vi inne på andra Thessalonikerbrevet och det är del 4 vi har kommit till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså del 4 och här är Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreaskapellet. Den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta i andra Thessalonikerbrevet. Vi håller på och avslutar här den sista versen i första kapitlet. Jo, vi hade ju där vers 11 och 12 som vi höll på med förra gången. Jag läser det igen. Nu har jag folkbibeln igen. Det var ju Gerts översättning förra tisdagen. Men nu är det vi tillbaka till folkbibeln. Och där står då att läsa. Och därför ber vi alltid för er att vår Gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Så att han avslutar, han har en ganska lång inledning som jag sagt många gånger tidigare. Man kan ju alltid dela in de här texterna och alla texter för den delen på lite olika sätt. Men när man gör det så ska man vara medveten om att man gör det. Så att man faktiskt, för vi har ju alla en sorts förförståelse. Och med den förförståelsen så går man in i en text och så läser man texten med den förförståelse, med de glasögon som man har. Med de erfarenheter och den insikter som man själv har redan tidigare. Så därför kan det bli lite olika när olika personer delar in. Men jag tycker att folkbibeln har lyckats bra. Och här har det då blivit en ganska lång inledning som handlar om när Herren Jesus kommer. För så är ju rubriken här i vers 3. Och så avslutas den här inledningen, undervisande inledningen får man säga, med en bön. Därför ber vi alltid för er. Och vi sa det förra gången att han ber att Gud ska anse oss värdiga sin kallelse. Och jag vet att jag talade om att varje människa, för det här har inte bara med att vi är kristna att göra, utan det har att göra med att vi är skapade av Gud. Alla människor är skapade av Gud. Det är Guds vilja att varje människa existerar. Varje människa som existerar gör det på grund av Guds goda vilja. Och för att Gud har en uppgift, en mening, ett livsuppdrag med varje människa. Så därför så är det ju inte bara att för oss att finna den här kallelsen. Utan det är också att leva i den. Och det är också att förstå den i sin fullbordan, att det finns ett mål. Så här tror jag vi har mycket att tala med varann om. För att vi talar väl, vi är relativt medvetna om att vi ska omvända oss och ta emot Jesus som Herren. Vi ska liksom se vår kallelse. Men sen när vi har gjort det så finns det många som är kristna i många, många, många år. Och ändå liksom frågar efter sin livsuppgift. Så här finns ju någonting som inte stämmer. För det är ju livsuppgiften vi tar emot när vi blir kallade. Och vi tog också ett exempel från Efesierbrevet där Paulus skriver att vi är kallade till trohet mot Kristus och vad det var mer för någonting. Jag kommer inte ihåg det just nu. Men det finns, vi ska se och förstå allt det som händer i våra liv i ljuset av den kallelse som vi har fått. Och jag berättade också det att för min del så är det ju ganska enkelt eftersom det var så tydligt för mig att när jag blev kallad till präst och att undervisa om den här vägen som Jesus visade mig, så får det vara så att säga normgivande för resten av mitt liv. Och på den vägen är det ju. Och allt det som jag är med om och ser och förstår, det tar jag in på ett sådant sätt och bearbetar på ett sådant sätt så att jag kan ha glädje av det, så att det stämmer överens med den kallelse jag har. Nu är det som sagt extra tydligt för mig, men varje människa har ju en sån kallelse. Och varje människa ska förstå sitt liv på det sättet. Och så ber han då att vi ska leva värdigt den kallelse som vi har fått. Och så skriver han också, och det, så långt hade vi inte kommit då förra gången, för det har vi kvar nu. Han ber också att Gud ska med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron. Den där versen liknar det som han skriver i Filipperbrevet 2:13. Ni vet den där versen där han säger att han som har börjat ett gott verk i er, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Jag tror, och han skriver också, ni ska se här, jag tror jag ska läsa de där verserna där. Filipperbrevet. Ska vi se, vad sa jag nu? Filipperbrevet 2:13. Ja just det, det var den ja. Det jag citerade var 1:6, men det är 2:16 också. Eller 2:13 också, men Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och så i andra kapitlet vers 13 så står det: ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Så det där är två väldigt tydliga versar som säger samma sak som han ber här till för de kristna i Thessaloniki. Att det som vi är med om i våra liv, det ska samverka på ett sådant sätt så att det som är vår livskallelse stärks och får ny näring. Och allt som vi är med om, inte bara det som är gott utan också det som är ont, går ju att använda i den här helgelseprocessen. Så här finns rika möjligheter, men det är klart att då behöver vi också tänka, vi kan inte tänka som så att det kristna tron, ännu mindre det kristna livet, skulle så att säga vara en del utav vårt livsspektrum, utan det ska ju genomsyra hela vårt liv. Alltså att vara en kristen eller att komma till kyrkan och lyssna på Guds ord, det är ju inte någonting som man har en timme eller två i almanackan och särintresse, ungefär som en hobbyverksamhet, utan det här är ju någonting som ska genomsyra hela våra liv. Och att det faktiskt gör det också. Men att gå mentalt över den där tröskeln där man tänker på att allt det som sker i mitt liv under min dag faktiskt är ett gudomligt verk och har ett gudomligt syfte. Att komma över den tröskeln, att tänka så utöver det oomvända förnuftet, det är en övning, men det går. Absolut, det går. Och det är någonting som jag tror är väldigt viktigt. Det gör ju livet oerhört rikt. Att våga tro att Gud är den som verkar i våra liv. Här står det att, eller här ber han att Gud ska med kraft fullborda varje god föresats och gärning. Vi är ju noga med i våran tradition, i vår lutherska tradition, att inte ta in det här med gärningar eller goda föresatser eller sådant i själva frälsningen. Men det ska ni ju veta att det är inte självklart så. Ja, men, jo, det är självklart så att själva frälsningen är inte beroende av vad vi presterar, våra goda föresatser. Våra goda föresatser, våra gärningar bidrar ju inte till själva frälsningsverket, för det som Jesus har gjort på Golgata kors. Och det är det som Jesus, det som Gud har gjort för oss genom Jesus, det är det och bara det som frälsar dig och mig, inte våra egna gärningar. Men när det är sagt, så måste vi ju samtidigt säga det att den frälsning som vi har tagit emot, den ska ju också levas. För inte tala om att den också ska fullbordas en dag. Och där är ju plötsligt vårat liv inte meningslöst. Alltså frälsningen som vi har fått och som är en gåva, den är ju inte gåva på ett sådant sätt så att nu slipper vi leva ett kristet liv. Utan det är ju tvärtom så att frälsningens gåva, den kraft som Gud ger oss, den ger han ju oss för att vi ska kunna leva ett kristet liv. Och fortfarande är det alltså fortfarande inte så att våra gärningar gör frälsningen, men de hör med till frälsningen. De är ett resultat av frälsningen. Ja, kanske du tänker, men alla mina gärningar, det är inte alltid jag har goda föresatser och det är inte alltid mina gärningar sker i tron. Nej, det är förvisso sant, va? Men ska vi börja dela på det, vad vi ska göra eller vad vi inte ska göra, då får vi det besvärligt. Och det är många kristna som har det besvärligt, för man tänker att ja, nu vandrar jag i anden, men nu vandrade jag i köttet och nu gjorde jag fel och så vidare. Och då blir vi ju andligt schizofrena. Därför så ska vi ta med allt. Också de onda förutsatserna ska vi ju ta med inför Gud. Men då som syndabekännelse. Men det ska med. Allt i vårt liv ska med. Och vi kan inte dela på det som är andligt och det som är köttsligt. Det som är gjort genom tron och det som inte är gjort genom tron. Allt ska med. Och det som inte är gjort genom tron och det som är felaktigt tänkt och felaktigt handlat. Det ska också med. Fast på syndabekännelsen. Men det ska med. Det ska bäras fram inför Gud. Så att hela mitt hjärta, hela min själ och hela min kraft är inställd i Gud. Här står det i och för sig, va? Det måste vi ju naturligtvis inse, att det står att Gud ska med kraft fullborda varje god föresats. Och så står det varje gärning i tron. Det står inte onda föresatser och gärningar som inte är gjorda i tron. Då hamnar vi där den allmänliga kyrkan lär och undervisar, som jag tror är riktigt. Men nu är det viktigt att förstå det, att det här har inte med frälsningen att göra, utan det har att göra med helgelsen och livsstilen. Där säger man nämligen så här, att helgelsen är ett samspel mellan Guds verk å ena sidan och människans verk å andra sidan. Det här är teologisk spetsfundighet på ett sätt, men det är också teologiskt lite stridbart, va? Därför att plötsligt så blir frågan, kan vi medverka till vår egen helgelse? Men så lär man faktiskt i den allmänliga kyrkan, att ditt och mitt liv är inte på något sätt oviktigt. Och det Gud gör, det är att Gud finner en, han kan slå en bro in i ditt liv, han kan verka in i ditt liv när du kommer med god vilja, med goda föresatser och gärningar i tron. Då sker det en samverkan. Det är fortfarande inte så att dina goda föresatser och gärningarna i tron är det som utför helgelsen. Därför att Gud utför helgelsen, Gud är den som helgar. Men det blir dina goda förutsatser och dina gärningar i tron blir en kanal för Gud att verka igenom. Och i den meningen så är det ett samspel. Och jag tror att man måste förstå Guds ord på det sättet. Det betyder att vi kan inte tillåta oss att gå ner i det dike som vi så ofta har gjort i våran lutherska tradition. Där man upprepar nästan med en dåres enfald emellanåt att nej, men det, mitt liv har ingen betydelse och jag kan inte göra någonting och jag kan inte bidra med någonting, jag kan bara bekänna mina synder. Alltså då har man ju hamnat i diket. Har vi tagit emot Guds krafts evangelium och den helige ande, så det är klart att det måste påverka oss så att vi också har inte bara en livsinriktning utan också en utvecklar en kristen livsstil. Det är någonting som naturligtvis den helige ande och Herren Jesus själv som ska äran för det. Så det är fortfarande ingen prestation. Men det är inte oviktigt hur vi lever. Jag kan inte säga det tydligare än så. Ni får tänka vidare om ni tycker att ni förstod det här. Men det, min poäng var alltså att det finns en samverkan mellan Gud och människans goda förutsatser eller gärningarna i tron. Sen så står det här då också, så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er. Och det tror jag vi var inne på förra gången också, att det står att Jesus ska förhärligas i oss. Och jag utvidgade det, inte på så sätt så att jag upphäver den här översättningen, att han förhärligas i mig. Men jag utvidgade det så att jag får det till att han ska förhärligas ibland oss. För det kan det, så kan det ju också översättas och förstås. Men det behöver inte vara någon motsättning med det, va. Men jag tror att det är en sund glidning om man glider ifrån det individualistiska, att han ska förhärligas i mig, och istället ser att det kristna livet levs i nära gemenskap med andra människor. Och det är först i våran gemenskap som det här livet blir synligt. Det är först genom gärningarna emot varandra och mot andra som det kristna livet blir synligt. Och så förhärligas Kristus ibland oss. Men också det pekar ju på och visar ju att våra liv, gärningarna, förutsatserna i våra liv är alltså intimt sammankopplade, nära sammankopplade med Guds förhärligande i oss. Eller Guds förhärligande ibland oss. Det hänger ihop. Och när man tänker efter så är det ju ganska självklart. För att hur skulle Kristus kunna bli förhärligad ibland oss om vi allihopa gör precis tvärt emot vad han vill? Det går ju inte. Så det måste ju hänga ihop. Det var det. En liten parentes innan vi går vidare. Nämligen det att man brukar ju säga att, eller ifrågasätta till och med emellanåt, andra Thessalonikerbrevet. Därför att det som kommer i undervisningen här i andra kapitlet och så om Kristi återkomst skiljer sig på flera punkter. Vi ska komma till det snart. Men skiljer sig från undervisningen i första brevet. Och så har man tänkt då liksom att, och så när man talar om detta och utlägger första och andra Thessalonikerbrevet, då blir det lätt så att första Thessalonikerbrevet handlar om Jesu återkomst och andra Thessalonikerbrevet handlar också om Jesu återkomst, men det här stämmer inte riktigt överens, och så förklarar man det. Det ska ju naturligtvis inte förnekas att det handlar om Jesu återkomst, men ni borde vid det här laget, också bara de som har lyssnat till andra Thessalonikerbrevet, inse eller förstå det, att det är ju tveksamt om det här djupast sett handlar om Jesu återkomst. För handlar det inte mer om hur vi ska leva i väntan på Jesu återkomst? Det kanske till och med är så att själva grundtonen i båda de här breven, det som Paulus djupast sett skriver om, det är hur de kristna ska leva i väntan på Jesu återkomst. Snarare än att han skriver om Jesu återkomst. Jag tror faktiskt att jag vågar påstå det. Alltså undervisningen ligger ju på förhärligandet, på fullbo, inte främst på återkomsten, utan på det fullbordande som ska ske i samband med återkomsten. Det handlar om hur Jesus Kristus idag ännu inte är riktigt förhärligad ibland oss, men det är en process som har börjat och den ska fullbordas. Vi kan räkna med att vi ska fulländas i vår trosgemenskap med honom. Det är det som är saken. Alltså inte bara att vi har tagit emot kallelsen, inte bara att vi lever tillsammans med Jesus Kristus, utan också detta att vårat liv ska blomma ut, det ska förhärligas när vi går från död till liv på ett mer slutgiltigt sätt. Nu, när det är sagt, va, så tycker jag att då är det lite lättare att gå in på det som det andra kapitlet handlar om. För andra kapitlet, vers 1 till och med 12, det är det som jag har kallat för själva undervisningen. För det som har sagts hittills i hela första kapitlet har visserligen innehållit mycket undervisning, men det har ändå karaktären av inledning, uppmuntran och förbön för Thessalonikerna. Det ligger mera på det planet än vad det ligger på strikt undervisning. Men det innehåller väldigt mycket undervisning. Men när vi kommer till andra kapitlet, då är det strikt undervisning. Och det handlar om Jesu återkomst. Men jag tror fortfarande att jag vågar säga det, att det här andra kapitlet som handlar om Jesu återkomst ska ses i relation till de liv som man lever i väntan på Jesu återkomst. Nu har vi ju ett litet bekymmer också, om jag nu får ge mig in på undervisningen och ge mig in på detta med Jesu återkomst. Vi har ett litet bekymmer, ja, egentligen ganska stort bekymmer. Nämligen det att vi vet inte riktigt hur Paulus har undervisat om det här. Vi vet vissa saker och vi kommer se det ytterligare här nu. Men om jag säger så här istället, det är ganska mycket som vi inte vet. Ganska många frågor som Paulus inte har berört. Han har talat med dem i Thessaloniki om det, men han har inte skrivit om det. Därför har vi, Thessaloniken hade ju sina frågor, men vi har ju ännu fler frågor. Därför att vi saknar den muntliga undervisningen. Om du tittar i det tredje kapitlet, vers 11, så står det: men nu hör vi att, och så vidare. Nu hör vi att, och så vidare. Så Paulus hade ju information ifrån Thessaloniki. Han hade hört, inte bara det som man säger här. Utan han hade förutom den undervisning som han gav första gången. Och förutom den undervisning som han ger i första brevet. Så har han hört ytterligare om läget därifrån. Men det han har hört, det har inte vi hört. Så Paulus har en massa information som ger anledning för honom att skriva det andra brevet, men vi har inte den informationen. Vi vet ju inte vad han hade hört. Annat än det som står nedskrivet förstås. Om du tittar i andra kapitlet så säger han i vers 5: kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Han har alltså talat med dem och de kom ju säkert ihåg, för det är väl närmast en retorisk fråga det där. Kommer ni inte ihåg det? Alltså han påminner dem om det. Men vi vet inte riktigt vad det var för någonting. Vi vet bara att han har talat med dem. Eller om du tittar i vers 6. Där han säger: ni vet vad, och så vidare, som håller laglöshetens människa tillbaka. Ni vet vad, och så vidare. Men vi vet inte det. Men de visste ju det. Alltså behövde han inte skriva om det. Så det gör ju att när vi kommer in på det här andra kapitlet så blir det ganska svårt för oss. För vi kan förstå det i en större kontext. För det är mycket gammaltestamentliga tankar och det finns traditioner bakom det som Paulus skriver. Så på så sätt kan vi förstå vad han skriver. Men vi vet inte vilka detaljer så att säga som fanns. Till exempel, vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Och det visste de också. Men vi vet inte när, eller vi känner inte till tecknen innan, och så vidare. Massa saker runt omkring som man förmodligen har talat med dem om, men som vi inte känner till. Jag ska förresten säga som så också att Augustinus, alltså kyrkofadern Augustinus, som levde 350 till 430 efter Kristus. Han har skrivit ganska mycket, men han har skrivit en bok som finns på svenska. Den heter Guds stad. Och den är utgiven på Arthos förlag. Och i den så kommenterar han bland annat andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Och han är ju en erkänd kyrkofader. Och han är en erkänd bibellärare. Och han har kommenterat det här kapitlet. Och han skriver: jag förstår ingenting. Om ni tycker att det är en tröst, det vet jag inte. Men det kanske ni förstår, att det inte är så lätt för oss då att förstå. Han har visserligen några tankar kring det som han kommenterar. Och det ska jag väl komma in på också. Men i grund så begriper han inte riktigt vad Paulus talar om. Han vet inte vad Paulus syftar på. Det kan vara så att Paulus syftar på både 2, 3 och 4 olika skeenden. Som de i Thessaloniki visste säkert. Va? Men sen blev det oklart. Till och med för en sån som Augustinus. Jag undrar, kapitlet är väl inte längre än att vi skulle kunna läsa det. Nej, vänta först. Jag tror vi sparar med det. Jag tänkte vi skulle läsa i sin helhet. Men vi ska ha med lite till innan vi kommer dit. Jag måste ju säga något om min egen förförståelse. Därför det var ju så här, om ni kommer ihåg det från första Thessalonikerbrevet. då vi talade om tusenårsriket. Så redogjorde jag för fyra, eller åtminstone vi kan säga tre, väldigt tydliga olika modeller för hur det ska gå till i ändens tid. Och den första modellen, det kallas för premillianism. Millianism har med tusenårsriket att göra. Premillianism betyder då att Jesus ska komma tillbaka och så ska han regera på jorden i 1000 år. Och så finns det då massor med bibelställen som så att säga bekräftar det här. Det är ett sätt. Så förstod de första kristna det, tvivelsförutan. Men sen så finns det en annan tolkning. Och det är den som Augustinus står för. Han som inte tyckte att han begrep det här. Han säger så här att nej, jag tror inte att det blir något tusenårsrike på jorden. Utan jag tror att det här är i mångt och mycket bildspråk. Och att tusenårsriket är egentligen en bild på kyrkan och kyrkans närvaro. Alltså när vi blir omvända och döpta och kommer in i Kristi kyrka. Blir medlemmar i den här gemenskapen. Då är vi så att säga redan inne i alla löftens fullbordan. Då lever vi genom tron i tusenårsriket. Så han tänkte sig inte att det skulle vara något bokstavligt rike här på jorden. Den synen som alltså kommer först med Augustinus är den förhärskande i den allmänliga kyrkan. Så den allmänliga kyrkan, och då menar jag de stora kyrkorna, katolska, ortodoxa, men även lutherska och anglikanska. Där har man inte den här tron på tusenårsriket som är bokstavlig. Det betyder inte att man säger att det skulle vara omöjligt, utan ofta så håller man väl det här öppet, ganska så öppet. Sen så finns det en tredje modell då, ett tredje tänk kring det här med tusenårsriket, och det är det att, och det här är ganska vanligt i mer reformerta, alltså frikyrkliga sammanhang, men även i liberala, konstigt nog. Det är nämligen den tanken att de kristna kommer att växa sig allt starkare och starkare här på jorden. Och blir det där saltet som genomsyrar alltihopa, eller ljuset som genomsyrar alltihopa, alltså tar över, kommer in i och nästan tar över någon sorts världsherravälde. Att det blir ett tusenårsrike där de kristna regerar. Och så kommer Kristus tillbaka i slutet på det tusenårsriket. Inte i början utan slutet. Och det här tror jag hänger ihop med 1700-talet, för det är först efter 1700-talet som de här tankarna kommer, med det som vi kallar för utvecklingsoptimismen. Det vill säga allting blir bara bättre och bättre, för det har man ju trott under 1800-1900-talet, inte minst under 1900-talet. Allting blir, efter andra världskriget, allting blir bara bättre och bättre och bättre. Och i förlängningen på den tanken så blir ju också kyrkan och den kristna tron, och det blir så bra till sist så att det blir fred överallt, och så blir det 1000 år med kristna som regerar. Men det är en ganska sen modell. Men den finns. Sen är det som så då att det här med Israels tillkomst har gjort att det som från början var den urkyrkliga tanken, nämligen att Jesus ska komma tillbaka och så upprättas det ett tusenårsrike på jorden. Alltså det är egentligen den judiska längtan efter att Messias skulle komma och göra allting bra. Den tanken fanns ju i urkyrkan. Den har vuxit sig starkare och starkare bland de reformerta och bland de frikyrkliga, särskilt i USA och i kopplingarna till Israel. Där Israel då är ett profetiskt tecken på allt det som skriften talar om. Och den tron eller modellen har spritt sig in i den allmänliga kyrkan ordentligt. Så att de tankarna är inte alls främmande längre i den romersk-katolska kyrkan eller i de lutherska, anglikanska, ortodoxa kyrkorna. Utan den vinner mark. Jag sa det med viss vånda när vi gick igenom första Thessalonikerbrevet, att jag gärna ansluter mig till den första modellen, om man får kalla det så. Alltså jag tror att Jesus ska komma tillbaka. Och så ska det upprättas ett tusenårsrike på jorden. Och där ska då särskilt det judiska folket upprättas och ha den här rollen som ledande nation. Och det ska vara fred och Satan ska vara bunden och så vidare. Jag gav 7 skäl för detta, men jag tar inte det en gång till. Jag bara nämner det här därför att i största ödmjukhet, för jag kan ju ha fel, men jag nämner det därför att det påverkar ju tolkningen av andra kapitlet när vi kommer hit. Och det här andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, som då är ganska tydligt på vissa punkter om lagavfallet som ska ske in, och laglöshetens människa ska röra sig iväg och så. Det måste ju tolkas, men då är frågan om utifrån vilken modell man tolkar det, för det blir olika tolkningar då. Så det där med att läsa Bibeln och att tolka Bibeln är inte alltid var mans sak, inte så enkelt kanske för alla människor. Men det har ju alltid funnits skriftlärde både i gamla och nya tider, så att de ska väl ha någonting att syssla med dem också. Men när vi läser då Gamla testamentet särskilt, eller i allmänhet, men även Nya testamentet, så tycker jag att man kan se eller säga åtminstone följande. Vi får alla, oavsett vad vi har för modeller, så får vi veta att en Herrens dag ska komma. En Herrens dag ska komma, en domens dag ska komma, en Jesu Kristi återkomst ska komma, en sista dag ska komma, den yttersta dagen ska komma. Det är ju rätt så uppenbart. Och det är ju inte särskilt svårt att ta till sig också rent med ett oomvänt förnuft. Därför att det inser väl alla att det finns ett slut på tiden. Och sen så tycks det också vara alldeles klart att den dagen ska Gud döma världen. Så det kommer en domedag, och det är också alldeles klart att alla människor som tar emot Guds frälsning, de blir frälsta då på den här domens dag. Helt och fullt. Och ska få leva i en salig gemenskap med Gud. Så långt är det. Och därefter, det ska vi också ha med, därefter så ska Guds rike, eller himmelen, eller vad vi ska kalla det, det ska då upprättas på ett fullkomligt sätt. Bokstavligt eller bildligt, vi vet inte hur det kommer se ut. Det finns mycket bildspråk i skriften, men vi vet inte om det stannar vid bilder eller om det ska förstås bokstavligt. Vi talar om himlen och helvetet. Det ska finnas ett sorts slutligt tillstånd där i alla fall. Några saker som man kan få fram ur det här får bli repetition då, va, men jag tror vi ska ta den repetitionen i alla fall innan vi läser det andra kapitlet. Och till repetitionen hör då de judiska förväntningarna, och vi skulle kunna slå upp Jesaja, för där kan vi, jag har 5 påståenden, och 3 utav dem är hämtade från Jesaja, så att har jag 5 påståenden så kan jag åtminstone visa de bibelställande, de ligger ju alldeles intill varandra. Första Jesaja 2. Jesaja 2:2. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och så kommer det som är min första punkt då, va. Alltså alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom låt oss gå upp till Herrens berg och så vidare och så vidare. Alltså första punkten, alla folk ska tillbe Israels Gud. Det är en förväntan som fanns på Gamla testamentets tid och som de första kristna i Nya testamentet har med sig. Som kanske då har tolkats på olika sätt i kyrkohistorien, men som jag vill ha med fortfarande. Att det ska komma en dag när alla folk ska inte bara strömma till Jerusalem utan också framförallt tillbe Israels Gud. Alla knän ska böjas, skriver Paulus i Filipperbrevet. Den andra punkten, det är vers 4. Där står det ju att Gud ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folket ska inte mer lyfta svärd mot varandra. Det här är då som en beskrivning på det framtida tusenårsriket eller det messianska riket. Och inte mer träna sig för krig. Alltså fred och rättvisa ska råda. Detta är alltså det andra påståendet, att det fanns och det finns en förväntan på att fred och rättvisa ska råda i slutändan. Eller ska upprättas. Det här är ju väldigt bokstavlig förväntan. Den tredje förväntan, den hittar vi i Jesaja 11. Där står nämligen i vers 6. Nu rycker jag ju det här ur sitt sammanhang. Man skulle kunna läsa hela 11 kapitlet. I alla fall de 9 första verserna. Eller 10 första verserna. Men jag rycker ut här så att vi inte fastnar. Vers 6 står det. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga och så vidare. Så den tredje punkten är att skapelsen ska vara i balans. Alltså oavsett om man förstår det här nu bokstavligt eller bildligt, tusenårsriket, har man den förförståelsen så förstår man ju det här bokstavligt. Att det ska komma en tid när det ska vara på det sättet. Men oavsett om det är bokstavligt eller bildligt, så finns det ju en princip, en underliggande princip som säger att skapelsen ska vara i balans. Och det här är ju intressanta förväntningar om vi tänker på klimathotet och miljöförändringar och allt det som vi hör hela tiden, va? Skriften lär ju att vi ska få nya himlar och en ny jord. Och det är väl möjligt att den här jorden som vi lever på ska förgås, va? Men, och att det inte blir något, om det inte nu blir något tusenårsrike. Men även om jorden skulle förgås, så skulle det bli nya himlar och en ny jord. Så att förväntningarna om en skapelse i balans finns ju där i alla fall. Den fjärde punkten, det är att Guds folk ska leva i trygghet. Mika 4:4. Och den femte och sista punkten är att Guds lag ska vara skriven i våra hjärtan. Jeremia 31:31 och följande. Du vet det där, då ska den minste bland dem lära känna Herren. Ingen ska behöva undervisa den andra och så vidare. Utan alla ska ha Guds lag, hör Guds evangelium, Guds liv i sitt hjärta. Och alla ska göra i enlighet med det, va? På ett fulländat sätt. Det hör också till förväntningarna. Så det här var de förväntningarna man hade. Och då ska vi lägga till det nu. För nu är vi tillbaka till Paulus och Thessalonikerbreven. Då ska vi lägga till det att Paulus, han var ju övertygad om att denne Jesus är den här Messias. Som kommer med allt där och svarar mot de här förväntningarna. De första kristna, också apostlarna själva, så långt vi kan läsa om dem i evangelierna, var ju övertygade om att det skulle upprättas ett politiskt rike. Om vi underordnar just den tanken att det skulle bli ett politiskt rike, eller att om det ska bli ett tusenårsrike, om vi underordnar det, så var i alla fall den överordnade förståelsen att Jesus Kristus, Jesus från Nasaret, är den här personen som de har väntat på. Och det ena ger ju det andra då. Om Jesus är Guds messias, då skulle man ju också kunna börja förvänta sig allt det här andra. Men Jesus påbörjade det här. Men han avslutade aldrig den gamla tiden. Annat än på ett principiellt sätt, eller på ett bildligt sätt, på Golgata kors. När han dör på korset och dör hela mänskligheten. Då går hela jorden och hela himlen går liksom under. Allting får ett avslut på Golgata kors. Och allting börjar sen efter uppståndelsen. På nytt. Men det skedde på ett principiellt sätt. Han introducerade det. Han började sprida det. Och vi är fortfarande i den missionen. Guds mission är ju att det här ska få ett genomslag i mänskligheten. Och sen också nya himlar och en ny jord. Så då blev det alltså så här i den kristna tron att Ja, Jesus har kommit, han har påbörjat det här, men det är ännu inte fulländat, fullbordat. Det väntar vi fortfarande på. Och det var ju det här det skilde sig från de judiska förväntningarna. För de hade ju inte tänkt sig att det skulle bli tusentals år med väntan. Där det inte skedde några förändringar, om man ser till miljöförstöring och krig och alltihopa, va. Utan de tänkte sig att när Messias kommer, då blir det här upprättat. De kristna tänkte, Messias har kommit, det här har blivit upprättat, men bara principiellt. Nu lever vi i en nådatid, i kyrkans tid, när det här ska fortsätta att förkunnas och verka, genomsyra, men det ska fulländas först när Jesus kommer tillbaka. Nu trodde ju de i Thessalonika att Jesus skulle komma tillbaka vilken dag som helst. Men Paulus undervisning är, också när vi kommer till de här konkreta sakerna som vi alldeles strax gör, Paulus undervisning är ju inte i första hand att Jesus skulle komma tillbaka, för det trodde ju alla. Utan det är ju hur vi ska leva i väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Och där är vi fortfarande. Och därför kan vi inte läsa andra Thessalonikerbrevets andra kapitel på ett sådant sätt så att vi ställer samma frågor som Thessalonikerna, eller fastnar i de frågorna. Ja, han har ju inte kommit, och hur lång tid tar det ytterligare, och vad har vi för tecken idag och så vidare. Det är klart vi kan samtala om det. Men vi får ju inte tappa bort det som är själva basen, grundtonen i Paulus undervisning, nämligen att vi ska leva på ett kristet sätt i väntan på Jesu återkomst. Där har du huvudbudskapet. Så vi lever i en väntan, i en spänning. Vi lider dessutom, eller hur? Vi lider, vi besväras av vårt tillstånd här i världen. Men vi har ett hopp, vi har ett levande hopp. Och det lever starkt inom oss, och vi väntar på dess förverkligande. Jag tror inte att Paulus oroade sig för framtiden, inte ens när Jesu återkomst dröjde. Jag tror inte det spelar någon roll för Paulus, om jag ska vara ärlig, om Jesus skulle komma tillbaka vid den tiden eller något senare eller väldigt sent. Vad spelar det för roll? Det borde spela någon roll för oss heller. Om Jesus kommer tillbaka imorgon, eller om Jesus kommer tillbaka 2025 eller 3050, vad spelar det för roll? Vi ska ju leva våra liv idag. Vi ska ju plantera våra äppleträd, som Luther säger, hur som helst. Ja, så tänkte nog Paulus, och så tycker jag att vi har anledning att tänka också. Jag tror också att Paulus avfärdade en hel del av de här spekulativa frågorna som fanns då och som finns nu. Jag tror inte han tyckte de var särskilt viktiga. När det är sagt, då ska vi läsa här vad han skriver i det andra kapitlet. För att han skriver någonting här om ordningen för Jesu återkomst. Och jag tror att jag läser det i sin helhet, så att vi liksom får höra det i sin helhet, även om vi sen måste gå igenom en liten bit i taget. Alltså andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta när jag ännu var hos er? Ni vet också vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det är hela undervisningen. Sen om du läser vidare så är han inne på tillämpningen igen. Han är inne på livsstilen och vad vi ska tänka på idag. Och så är han där ifrån 13:e versen och brevet ut. Men visst, man kan ju säga då att det här andra kapitlet, så långt som jag läste till och med vers 12, är en sorts parentes. Men den är inte parentes på så sätt att det skulle vara oviktigt. Utan det här är ju naturligtvis viktiga saker som man rör vid. Och det var frågor som man brottades med då, och det är frågor som vi kan brottas med i vår tid också. Det här avsnittet som jag läste har i folkbibeln rubriken laglöshetens människa. Det handlar alltså om laglöshetens människa. Och den rubriken har jag sett finns i flera andra översättningar också. Så det är vi väl ganska överens om, att det handlar om laglöshetens människa. Om vi tittar då på vad som står här lite mer i detalj, så säger Paulus: när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och församlandet hos honom. Det är två stycken substantiv som används på grekiska. Substantivet är alltså ankomst, en ankomst, och ett församlande. Och de här två substantiven, de har en gemensam artikel. Och när det har gemensam artikel i grekiska, så betyder det att det är en och samma händelse. Om du tänker på vad han säger i det tredje kapitlet, vers 13. Alltså i första Thessalonikerbrevet, tredje kapitlet, vers 13. Så står det där att han styrker, det slutar med att han styrker våra hjärtan och gör oss oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Det är alltså hans återkomst och fulländningen sker samtidigt. Det är samma händelse. Och det finns ju de som talar om att uppryckandet ska ske först. Och sen ska det gå en tid och så kommer återkomsten. Men uppryckandet, vår slutfrälsning, förhärligandet, verkar ske samtidigt som vid Jesu återkomst. Inte som två olika händelser. Ja, det är i alla fall ett inlägg i debatten. Men oavsett vad man nu tänker om det där, så är det fortfarande så att i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, så när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska församlas hos honom, förhärligas, så är det samma händelse. För någon tycker att det där kanske inte var så viktigt, men den som har jobbat mera med de olika teorierna, för den personen så blir det plötsligt en ganska viktig pusselbit. Vers 2, där säger Paulus att de inte så plötsligt ska tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller av något brev. I Bibel 2000 så stod det anden med stort A. Och så stod det vad som sagts, alltså muntligt, förmedlats muntligt, och vad som skrivits. Så här ser du återigen att Paulus, eller rättare sagt de i Thessaloniki, de har fått undervisning och instruktioner både genom anden, alltså de profetiska gåvorna. Ni kommer ihåg första Thessalonikerbrevet, slutet där: förakta inte profetiskt tal utan pröva allt, och så vidare. De hade fått instruktioner genom profetiska ord. Men de har också fått muntlig, vad som har sagts utav Paulus, Silvanus, Timotheus och deras egna ledare, som hade en samstämmig undervisning. Och vad som har skrivits i första Thessalonikerbrevet, vad som skrivs här. Och vad som kanske har skrivits av andra också i sammanhanget som vi inte har tillgång till. Så de har fått ganska mycket undervisning. Men de ska inte tappa fattningen eller bli skrämda utav det de har hört. Så tydligen så finns det sånt som de har hört eller fått till sig som har skrämt dem. Och sånt som skrämmer eller som gör människorna ängsliga och rädda, det kan väl knappast vara den heliga andens frukt. Andens frukt är ju frid, kärlek, tålamod och så vidare. Så här finns, och därför så tycker jag det är ganska bra översättning som det står här i folkbibeln, någon ande. Alltså inte bara heliga ande, det kan vara den heliga ande, men det kan ju också vara någon annan ande eller flera andra andar. Men hur ska vi kunna urskilja andarna då? Ja, bland annat då genom frukten. Blir vi rädda och skrämda och tappar fattningen, så är det knappast den heliga ande, utan då är det andra andar. Men det, tydligen så fanns det de som påstod, som ni ser, eller det går ut på i slutet på vers 2. Det går ut på att Herrens dag har kommit. Och riktigt vad som menas med det vet man inte. Det finns de exegeterna som tror att det handlar om vad som kallas för en realiserad eskatologi, som var vanligt sätt att tänka bland gnostikerna. Men det skulle i sådana fall betyda att det skulle ha funnits gnosticism i den kristna församlingen i Thessaloniki. Och det ifrågasätts av de flesta exegeterna. För gnostikerna, de kunde ju tänka sig så, där skilde man ju mellan det andliga och det materiella. Så de kunde tänka att allting var förverkligat så att säga i anden, och allting är närvarande i anden. Men det är ingen som ser något och märker något, men det är ändå så, va. Och då har man fått en dualism, en kluvenhet i sin verklighetsuppfattning. Nu är det förvisligen sant att Herrens dag har kommit. Nämligen på så sätt att Guds rike har kommit till oss genom evangeliets ord. Och vi är delaktiga av de himmelska krafterna här och nu, va. Men inte på ett sådant sätt så att det är realiserad eskatologi. Alltså det är inte slutförverkligat. Utan det är en början, ett hopp. Som lever inom oss. Ett riktigt hopp, ett levande hopp. Men det är inte ett förverkligat hopp. Och det borde inte vara så svårt att förstå när vi tänker efter. Men tydligen så fanns det en viss förvirring på den här punkten. För det är klart att Herrens dag hade kommit i den meningen att Jesus hade kommit. Jesus hade kommit. Jesus hade förmedlat Guds rike. Men inte på ett slutgiltigt sätt. Men det verkar som att det fanns de som påstod så. Jag tror inte att det var så illa som att det skulle ha varit gnostiker som styrde och ställde här. Gnosticismen kom ju starkare lite senare på 100-talet och på 200-talet. Det fanns de tankarna redan vid den här tiden. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att de tankarna skulle ha tävlat med Pauli undervisning här. Eller att det skulle kommit renodlade gnostiker och haft så stort inflytande. Eller skapat en sån förvirring bland de första kristna. Förmodligen är det någonstans där mitt emellan. Att det fanns kanske sådana influenser. Och att det fanns olika varianter på Herrens dag och på Herrens närvaro. Hur mycket han är närvarande. Eller hur mycket vi väntar fortfarande. Men hur som helst så hade ju de kristna i Thessaloniki. De hade ju att förhålla sig till det här. Om det nu fanns lite rykten och så, även om de då var ogrundade, även om de inte hade fått något genomslag eller på något sätt hotade församlingens grundvalar, även om det inte var på det sättet, så är det klart, fanns de funderingarna där, så fanns de ju där. Och de kräver ju sin tid, sin bearbetning, sitt svar. Och frågar man Paulus, eller man kanske frågade sina ledare, och så fick ledarna tala om vad som gällde. Och så kritikerna då var inte nöjda med svaret. Och så gick det runt sådär, va. Så de hade att förhålla sig till det. Och därför så skriver Paulus fortsättningsvis här. Då läser jag i vers 3. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa i detta när jag ännu var hos er? Alltså här är ju ingen tvekan om vad Paulus menar. Han säger att först måste avfallet komma. Det kan alltså inte handla om en realiserad, en förverkligad eskatologi. Att allting liksom har fulländats och att det nu bara gäller att få upp ögonen för det eller någonting sånt, va. Men först måste någonting annat inträffa, avfallet. Och då när det står här avfallet, apostasia på grekiska, så kan vi säga tre saker om det där som verkligen stryker under det som jag säger. Först, att det verkligen frågar om ett avfall som måste komma. Det finns tre skäl till det. Första skälet är att Paulus så tydligt skriver. Han skriver, ty först måste avfallet. Han säger, ty först måste detta ske. Det går ju inte att missförstå det. Det går inte att omtolka det. Utan här står det svart på vitt att det måste ske först. Innan Kristus kommer tillbaka. Det står också som så att... det står apostasia är närmast att betrakta som en teknisk term. Därför att det är ett begrepp som finns i gamla testamentet. Som finns i nya testamentet. Avfallet, när man säger avfallet, då vet de initierade vad som menas. Och det här ordet finns på flera ställen. Vi kan kanske titta på Josua 22:22. Det här är väl inte så där jättetydligt om jag tycker jag inte själva, men det är alltså samma ord apostasia som förekommer. Josua 22:22. Alltså i den grekiska översättningen Septuaginta. Gud den mäktige, Herren den mäktige, Herren är Gud. Han vet och Israel ska veta. Om detta har skett i uppror och apostasia mot Herren, så rädda oss inte idag, och så vidare. Här och likaså i andra krönikeboken 33:19, vi behöver inte slå upp det. Andra krönikeboken 33:19, så översätts ordet med otrohet eller trolöshet. Och otrohet och trolöshet bland Israels folk under det gamla Israels tid, det var ju ett kärnbegrepp, för att hela skriften handlar ju om att vara trogen i det förbund som Gud har ingått med dem. Och apostasia är alltså avfallet ifrån det här förbundet. Det är trolösheten, det är otroheten, och det går att specificera ganska mycket vad som menas. Hur man gör när man är otrogen mot Gud och vad det innebär går att tala länge om. Jag ska komma tillbaka lite till det. Så det är ett begrepp, det här avfallet. Nu när vi har läst visat på de där två ställena i Gamla testamentet, så kan man fortfarande säga att det är ganska allmänt hållet. Men när du sen kommer till den intertestamentala tiden, alltså de 300-400 åren mellan Gamla och Nya testamentet, då blir det här begreppet mera specificerat. Då handlar det om, först och främst så handlar det om de judar som har avsagt sig sin tro på Israels Gud. Då används det här ordet apostasia. Då är det avfallet mera liksom i den här svenska betydelsen av människor som verkligen avsäger sig sin tro. Men det handlar också, och det utvecklas också en föreställning om hur det här ska gå till. Men jag ser att tyvärr så är tiden slut just när jag ska beskriva hur det här avfallet tar sig uttryck. Så att det får vi då ta med nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var del 4 av andra Thessalonikerbrevet. Vill du höra det i kyrkan så kan man gå dit och lyssna. Det är på tisdagar klockan 18:30 då i Värnamo kyrka. Sen så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Och jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Därefter så kommer sändningen från Radio FMF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst här i närradion.